Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Arman är ändå så ljudtekniker att han kanske är van vid så fräscha grejer som liksom inte störs av mobil.
Så kan det vara.
Att han tänkt så, men alltså, ja, Simon vet bara inte att det inte liksom, det påverkas inte av att man
Men jag vet inte om han just känner till mic-membran för kondensatormickar, hur de påverkas av. Jag vet inte.
Men är det membranet som är problemet?
Liksom? Antar det, att det är det som darrar när det kommer en sen, alltså så när, för det är ju när någon försöker ringa eller smsa som det börjar störa.
Ja. Men för förr var ju allt påverkades ju av.
Ja, det Ja, men man hör ofta på AMK morgon också, du vet, så alltså så ett svagt surr ibland.
I lurarna, ja. Men det hörs nog inte i podden.
Jag vet inte. Det är ju någonting som påverkas, men jag tänker att det är kanske olika typer av mic-membran och sånt som.
Men han, där är ju liksom att i Martins studio kan han ju inte ens ha laddare i samma bord som, för att det stör liksom med elektriciteten. Så det är ju någonting fel kopplat där, antar jag.
Det är det säkert. Ska vi köra igång?
Ja.
Specialisterna baby. Specialisterna baby. Jäkla bra.
Ciao bambino.
Ni.
Ja, det var på vem jag säger det till.
Aha, du tänker att det här är ett privat samtal mellan två män i sina bästa år.
Ja, som folk kan lyssna på.
Ja, det är sant. Okej, okay, bambino då. Du kan kalla mig bambino, Simon. Du behöver inte tilltala mig med
albino. Ciao albino.
Vad skulle du ha för brasiliansk fotbollsartistnamn?
Simonio.
Simoninho kanske.
Simonino.
Jag tänker att, fast det är en H-O då, men det, du kanske är mer italiensk. Så Simonini.
Simonini.
Är du nöjd med det?
Jag vet inte, lilla Simon också.
Jo, men det känns som att italienare bara har så, att de har ett I med liksom.
Plural.
Jo, det, men det kanske är liten, det kanske är deras sån liten böjning.
Panini, litet bröd kanske. Vad vet jag?
Det är nog.
Jag sitter och dricker en Fanta Zero. Lite av min grej.
Varsågod.
Det är lite, om man tänker på Fanta Zero, tänker man, det är det som Simon Gärdenfors brukar dricka. Vi kanske ska säga det, idag är det Simon Gärdenfors och Albin Olsson.
Jajamän.
Utan länk, ansikt mot ansikte i Stockholm.
Vi bor ju i samma område, ska man kunna säga.
Var är det du bor någonstans?
Tyresö. Jag bor ju...
Är det Sörmland eller Uppland?
Nej, Sörmland.
Sörmland. Okej, då bor vi i samma landskap.
Ja. Alltså det är ju söder om...
Söder om söder.
Det är egentligen söder om söder.
Okej.
Okay. Som man kan säga. Det är ju en bit där. Du är vart där.
Ja, jag vet. Men jag har problem med tid och rum. Att jag minns faktiskt inte riktigt
vad... Tid har du väl inte problem med? Du är, befinner dig ju väldigt, du har väldigt ofta koll på vilken tid det är.
Men. Ja, jo, men det kanske, men det var nog mer när jag var liten så hade jag dålig tidsuppfattning.
Mm.
Att, men det var nog så att jag var tvungen att, att liksom ha koll för att inte bli förvirrad även tidsmässigt.
Ah, okej.
Okay. Så jag var tvungen att lära mig.
Ja, det finns ju folk som man liksom har, de alltid kollar klockan som, så ofta att de liksom på 5 minuters felmarginal vet jämnt vad klockan är.
Mm.
Och då liksom, de blir också så bra på att om de inte har en klocka på sig så är de så bra på att liksom veta vad klockan är.
Mm.
Patrik, min kompis som jag inte nämner vid namn i den här podden, han är så jävla bra på det alltså. Så fort man, han har ibland gissningstävlingar, det är en extremt tråkig tävling i och med att det är ingen insats direkt. Men han är alltså bara, vad tror du klockan är nu? Och då har han fan nästan alltid rätt liksom.
Ah.
Mm. Han är också intresserad av klockor.
Är han det?
Ja, det är han faktiskt.
Han samlar han på klockor.
Han är ju liksom en radioaktiv olycka ifrån att bli en sån jävla superskurk.
Varför det?
Förutom att han... Det känns som att han har den här klockgrejen. Alltså, det fanns inte en sån Batman-skurk som var så...
Ja, jag gissar, Batman hade ju så många skurkar så det finns säkert någon gång som har varit liksom fixerad vid klockor.
För jag kommer ihåg att det var någon som i den animerade serien som gick när jag var liten på
Batman The Animated Series.
Ja, kanske det heter. Men den, då var det i alla fall en gubbe som visste så precis när han skulle hoppa ner på spåret. För att så klockan 3-tåget är alltid 2 minuter försenat. Och så liksom så minns jag det som att han var. Så det är ju Patrik superskurk karaktär.
Har han några andra drag som
han är ju väldigt handsy.
Att han tar på folk väl.
Tjejer.
Han är tallar.
Nej, jag skojar. Att han är the rape man. Att det är en sån superskurk som bara är Hagamannen.
Jag hörde den här Örebromannen dokumentären, Peter dokumentär.
Ja.
Han, det var jävligt obehagligt. Alltså jag tyckte nästan det kändes värre än Hagamannen.
Ja, men för det kan ju vara att man har hört de här seriemördarpodden avsnitten men det kändes som att han eskalerade så fort. Att det var så här att han kommer mörda någon om man bara får fortsätta nu liksom.
Jag har inte lyssnat på lika mycket seriemördarpodd som du har, så jag, det kom lite så här att jag, det här är obehagligt alltså. Bara, de varnar i och för sig för, nu kommer det starka scener. Jag tänkte, det här klarar jag. Klipp.
Och sen så sitter du, ringer du till Sveriges Radio och säger så här, jag tål mycket. Om någon tål grafiska berättelser. Men här gick min gräns.
Sånt här skämtar man inte om.
Man har missuppfattat. Det heter dokumentär.
Jag tyckte inte det här.
Man kan skämta om det mesta.
Jag sa inte humorn i det här.
Berätta för mig vad som är roligt med Örebromannen. Berätta för mig exakt vad som är roligt.
Vad är det som är roligt med våldtäktsmän som torterar sitt offer? Och visar osedvanlig råhet och hänsynslöshet. Jag säger inte det roliga.
Nej.
Det är inte tänkt att vara roligt.
Men det är i alla fall det du dricker, Fantasero. Men jag dricker en Faxekondi.
Ja, det är en dansk dryck som någon skickade till Arkivsamtal. Det hoppas att den personen lyssnar på Specialisterna podcast också. För det är säkert det som är payoffen när man skickar dryck. Att man ska höra hur man pratar
när man
om
dör av förgiftning
i
live sändning. Kommer du ihåg hur Pripps energidrycken smakade?
Det kommer jag ihåg.
Vill du hjälpa mig att jämföra den här?
Okej, min basilskräck för...
Den får stå härdan.
Nej, det var inte riktigt samma. Det här smakar mer danskt. Alltså...
Ja, men det är paletten har du med dig i alla fall. Ja, det är en så jävla antingen extremt bra smaklökar eller så jävla dåliga att du vet att den är från Danmark. Mm, smakar dans tycker jag. Men är det här en, det här är liksom en old school energidryck på något sätt?
Jag tror det, jag tror det är inte faktiskt kondi. Jag tror att kondi står för kondition.
Mm.
Fax är ju alltså ett av de större bryggerierna i Danmark väl.
Mm.
Det är mycket faxöl i Danmark.
Ja.
Och jag minns Faxekondi från när jag var liten och åkte till Danmark och, och köpte den för att jag samlade på läsketiketter. Ja. Och det var lite fina färger på den.
Ja.
Jag blötte av liksom läsketiketter från flaskor och sen så torkade dem och satte in dem i album,
ja,
som kanske var till för foton egentligen.
Mm. Ja, du var poetig. Att det var så här, när du kom till skolan och hade sett massa barn med massa sådana pärmar och så kommer du fram, vilka läsketiketter har ni? Så det var hockeybilder.
Viktor Arve började samla kort tid efter att jag hade börjat samla också.
Aha, så du satte ändå en trend, eller trend kan
man inte pass i klassen.
Men alltså, du tänker så att det är verkligen töntarna som inte ens har hockeybilder utan de samlar på
läsketiketter.
Det är ju också skräp tills man har den samlingen. Ja, att det är en sån typisk grej. Att man liksom, tills den är en respektabel samling, är det verkligen sopor.
Så man samlar på bananskal. Ja. Man har liksom linor i rummet där man hänger upp torkade vilka bananskal.
Ja, och det kanske aldrig blir en respektabel samling. Eller så att man ska ha då, för det finns ju typ så här 6000 olika sorters bananer.
Oj, ja, men då är det respektabel så.
Att man ska ha då ett bananskal från varje sorts banan. Nej, det här är faktiskt thailändska matbananer. Det skiljer sig.
Platanos.
Annars var det ju att man samlade på kapsyler. Kanske du...
Jo, men det har jag gjort vid något tillfälle. Det känns som att det kan man spontant samla på som barn vid en fest. Man bara grunt så, för är det en kapsyl? Det är kanske något stort bröllop eller något sånt. Så då kan man ju få ihop säkert 50 kapsyler på en dag liksom.
Jag kommer ihåg att kommer du ihåg vilken som var the prized possession när du eller du samlade på kapsyler så länge då liksom?
Nej.
Jag kommer ihåg att jag blev så jävla. Ja,
du samlade på det länge eller?
Ja, ändå rätt. Det är nog det jag samlat mest på liksom.
Mm.
Det är också den samlingen som blev pajad av andras av släktingars godhet.
Mm.
Men att
de kommer för mycket skit eller?
Alltså grejen var att jag samlade ju mer, det var mer kvantitet liksom. Jag hade några favoritkapsyler. Smil var ju den ballaste som var, det var ju en smiley på kapsylen.
Ja,
jag tyckte det var så
jävla
smart att liksom ha en grym logga.
Ja.
För då var det också när man tog de här flärparna från burkar, du vet.
Ja, du kan illustrera med ljudet var en flärp på en burk. Den ja.
De var lite större för.
Mm.
Och om man satte dem på insidan av tröjan och kapsylen på utsidan så hade man gjort en pin liksom.
Ah.
Så jag tyckte den smilpinnen var liksom, den hade jag, den så här, tog med, alltså jag tyckte den var så jävla ball liksom. Sen gav ju Watchmen mig rätt att ha en smiley på tröjan, var ju väldigt coolt.
Men smil var en citronläsk
ja,
eller?
Det tror jag tycker inte den var så god, men jag köpte den alltid för jag ville ha kapsylerna liksom. Mm. Men på sättet då, min morbror pajade ju min kapsylsamlande. För jag kanske hade så här liksom, vad kan man ha? 1000 kapsyler, det är ju liksom inte så mycket, det är en bärkasse liksom. Mm. Så varje gång man var på café så fick man liksom 20 nya, för att de låg alltid i en liten skål liksom.
Ja, just det.
Men så kom jag hem till dem och då så fick de reda på, för jag gick väl runt och samlade upp folks kapsyler då.
Mm.
Och så sa han, jag har en present till dig ute i garaget om du som samlar på kapsyler. Då var det liksom en sopsäck full med kapsyler. Alltså. De har, jag vet inte hur gammal man är, man kan säga 7-8 kanske. Jag kunde inte lyfta den, alltså, den var liksom, jag kunde inte rubba den från marken. Så min farsa fick liksom slänga in hammaren.
Hur många kapsyler skulle du säga att det var i den?
Alltså men mitt intresse dog ju verkligen då.
Det var inte så att du blev liksom lite glad när
först var det som liksom jag tänker så att
men 10 000 blev du 10 000 gånger så glad som när du hittar 5 kapsyler.
Nej. Eller fan, det var ju någonting extremt för att det var liksom som det var ju verkligen som en piratskatt då för, för det var det enda jag ville ha. Men det var ju verkligen kort, det var ju som att pissa ner sig för att värma kroppen liksom, att det var en väldigt kort val.
Ja, det var som att du tog en överdos heroin.
Ja, helvete vad gott detta.
Nu är jag beroende. Men vad fan hade han fått så mycket kapsyler
för? Jag vet inte.
Men frågar du inte?
Nej, men han hade väl samlat.
Det var en relevant fråga. Ja, han hade samlat själv.
Jag antar det.
För liksom... han kände tomheten. Det är bättre att göra ett barn glad som han trodde att han gjorde.
Alltså jag vet, men för det hade varit pant på kapsyl, kan det inte ha varit.
Nej, det hade aldrig varit. Det var skräp. Jag tänkte på när jag berättade om så här, att en piratskatt eller en skattkista. Jag hade en sån jävla rolig stand-up-rutin. Det finns en podcast som heter A Good One. Mm. Eller bara A Good One.
Ja, just det.
Som då handlar om komiker får berätta om ett skämt de har liksom, som har stuckit ut lite eller som de har gillat extra mycket. Mm. Och då var det en komiker som jag tror heter John Maloney eller något liknande. Maloney eller någonting. Som hade ett skämt. Skämtet började med att han har hört att vissa amerikanska filmer hade en budget på 100 miljoner dollar. Och han tyckte 100 miljoner dollar är så jävla mycket. Varför ta det här mellansteget och göra en film? Jag hade betalt 90 kronor bara för att få se 100 miljoner dollar.
Man lägger 2000 kronor på att köpa en kamera och filma.
Han hade då som idé att man skulle ha ett sånt stort rum när man la in 100 miljoner dollar. Och sen så en sån karneval inkastad. Alltså, come on, here! $10 to see the money. $15 to get your money added to the bunch.
Och sen, ja, det är lite som en extrem önskebrunn.
Och sen snackade han om så här piraters skatter. Och hans spaning var att pirater, de har aldrig en tillräckligt stor kista.
Det har jag också tänkt.
Och det är alltid prunkar Och så snackade han om att det kanske är för att de har en lapp för ögat, att deras djupsed är påverkat och de inte kan se
hur stor kista. Ja. Ja, men det har jag också tänkt på, att det finns liksom att kistan alltid ser ut på det viset, för att det är liksom helt, det är nästan halva grejen med en kista är att man kan stänga den.
Ja.
Och att det kan de vet liksom inte varför det här, de tycker det ser så konstigt ut det här, att det hänger en liten grej på gången här, som liksom, de har ingen aning om vad den är till för, det är helt något, stickat ut något sånt guldsvärd ur kistan.
På havets botten. Men jag tänkte på det med att samla, det är en helt annan mekanism när man samlar för att man vill ha kvantitet än kvalitet, tror jag.
Jag tror aldrig jag har samlat, eller hockeybilder var väl lite så kvalitetsgrej, men det var ju...
Sen är kompletismen en tredje faktor.
Att man ska ha allt bara, eller?
Allting av en viss typ av grejer, liksom att man strävar efter att ha en komplett samling.
Ja, det har jag nog, och det är nog den värsta samlargrejen, tror jag. Alltså, jag tror att alla barn har liksom en sån här samlargrej i sig lite grann. Att man säger, jag har ju redan 3 salta S. Liksom. Tänk om jag hade 4 salta S. Men att den kompletismgrejen är nog, det är nog det som liksom skiljer en vanlig från en samlarpersonlighet. Liksom.
Ja, David Liljemark är kompletist, min kompis.
Men du är väl också det i viss mån? Eller?
Ja, det är jag. Jag är inte lika extrem kompletist som han är. David... Jag är känd från podden Arkivsamtal, så jag tecknar för er som av någon anledning skulle ha missat honom. Men när han berättade när han var liten så var han på stranden. Och så träffade han då en unge där som samlade, som letade efter stenar. Så sa han att den unge sa, jag samlar på stenar. Och David berättade att han tänkt sig, är han dum i huvud? Ska han ha alla stenar? Han kunde bara säga liksom det kompletistiska sättet att samla.
Hur fan ska det här gå till? Jag tror aldrig jag haft en komplett samling. Men,
av någonting?
Jag kan verkligen sätta mig in i, alltså jag tänker mig att det är lite samma som om man bara samlar för kvantitet och får en säck med kapsyler. Mm. Att det är ungefär samma känsla som alltså när samlingen är komplett. Att det är en ganska kortvarig glädje liksom.
Ja, det är det ju. Jag har en komplett samling av den svenska utgåvan av serietidningen Katten Nisse.
Ja.
Och det är ju... Ja, det är, jag vet inte... Om jag blev så mycket gladare när... Jo, jag blev ju glad väldigt kort tid när jag fick tag i det sista numret.
Mm.
Som för övrigt väldigt länge hade legat under aggrosäng. Nej, men det var bara ett nummer som jag saknade. Och sen så fick... Sen här plötsligt så bara... När jag var i Göteborg någon gång så kom aggro med en present. Mm. Och så var det numret.
Mm, alltså jag tycker också att internet måste ju ha pajat samling lite grann liksom.
Ja, men samtidigt så är det, jag vet inte om jag är liksom inte 100% kompletist. David tycker ju så här, för att han läste någon bok, jag tror det finns en författare som heter Fredrik Sjöberg som skriver väldigt mycket om samlande. Han gör liksom en form av dokumentärromaner. Han har gjort en som heter Flygfällan som handlar om att han samlar på flygor.
Ja.
Men han skrev något sånt den tråkigaste av alla samlingar, den kompletta. Och det är ett citat som David tycker är så extremt provocerande. För han tycker så här att det är klart man vill ha en komplett samling. Då hade han sa, jag gillar inte fest, men hade jag fått en komplett samling av spacebilder, då hade det blivit fest i stugan. Men han har också blivit lurad lite av Dandy, det danska tuggummibolaget, för att de gjorde spacebilderna och förmodligen då medvetet lämnade ut två stycken nummer i,
fan,
för att barnen bara skulle fortsätta punda.
Men finns det liksom, fanns det en sån här beskrivnings, för ibland är det liksom papper med alla 150 som man kunde se hur de skulle sätta ut liksom.
Nej, det var inte alla.
Nej.
Och,
ja, det är ju lite störigt.
Det är väldigt irriterande.
Men nej, för jag tänkte på det, David, jag snackade med David Sundin, han köper ju mycket vinyl nu för han har liksom en man kan koppla upp vinyl till sin trådlösa ljudanläggning liksom, så han har i alla rum och sådär. Och då pratade jag med honom om livet Österåker, alltså Johnny Cash-plattan som är inspelad. Det är liksom som livet St. Quentin, fast det är Österåkeranstalten i Sverige.
Ja.
Och att det var liksom, jag hade en polare som hade letat efter den skivan så in i helvete länge liksom. Att han sa, ja, men gå typ inte att hitta, för liksom, det är inte en sån skiva man slänger med, för man fattar, man ser på den att den är ganska ovanlig sådär liksom. Och sen så skickade han liksom 3 dagar senare en bild till mig när han hade den och spelade på vinylspelaren liksom. Och så jag bara såhär, ja, det där är ju liksom, jag blir väldigt avundsjuk, för jag vill ju väldigt, väldigt gärna ha den. Den innehåller bland annat den bästa versionen av Min Bob Magi som någonsin har spelats in. Alltså,
men du vill ha det fysiska exemplaret på vinyl?
Alltså, den finns på Spotify, men jag vill gärna ha den. Jag har ju också vinyl.
Du har ju ändå lite det här, alltså det kanske inte är en samlartarm då, men ändå någonting att man vill ha det fysiska exemplaret liksom. Ja. Ett ägande begär liksom.
Jo, så är det ju. Men det är också en så jävla ballplatta ju att han gjorde. Han var så känd för Live at St. Quentin och att han pratade svenska på skivan. Det är liksom, den är bara cool ju. Men
den är inte utgiven i Sverige utan...
Jo, det är den.
Är den det? Ja, okej, okay, men jag menar, det är inte liksom en svensk utgåva från början, utan han gjorde en Live at St. Quentin som då förmodligen är amerikansk. Och sen så gjorde han då Live at Österåker.
Alltså den kanske till och med heter Live på Österåker. Jag vet inte om den bara kom ut på i Sverige liksom.
Nej, jag vet inte.
Men då tänkte jag så, okej, okay, det är liksom, jag blev ju väldigt avundsjuk, men så här, det är ju en Tradera, det är ju ett Tradera-kap liksom.
Ja.
Att det så här, försvinner rätt mycket, för att min polare då hade liksom gått i back backar. Och så fort han såg en vinylback så gick han och kollade igenom den efter bara den plattan. Så han hade blivit så extremt provocerad, kan jag tänka mig, av att bara så här, jo, alltså man kan ju liksom, om man googlar är det ju väldigt lätt att hitta grejer. Ja, kanske inte de här klistermärkena.
Spacebilderna.
Spacebilderna verkar vara svårare. Men liksom men att hitta, alltså jag bara tänker med den känslan man hittar den skivan. För det är också en grej då man kan använda. En serie, alltså Katanissis tidning tänker jag mig är väldigt...
Ja, den fanns inte på Tradera och sånt. Jag letade jättemycket efter det. Och det var också så att jag hade ju det som... livet var kanske lite mer spännande då, för att varje gång jag gick förbi en loppis eller serieantikvariat så gick jag in i serietidningsavdelningen och letade just efter det numret. Jag tror det var nummer 2, 1991. Dåligt sifferminne, men sen så var det ju, så det var rätt kul att så här, ha att leta efter den.
Ja, men jag hade ju det en stund när vi började med 80 väldigt goda mackor, att jag gick runt hela tiden och letade efter den boken liksom. Bara för att jag tyckte det är roligt att ha.
Hittar du den? Liksom.
Nej, jag tror fan aldrig jag hittar någon.
Men.
För det känns som en sån bok som hamnar väldigt snabbt på den liksom second hand-hyllan.
Men böcker är ju rätt roligt att äga på något sätt. Alltså... Och det ser rätt schysst ut också att ha en bokhylla liksom. Mycket andra samlingar får ju ens lägenhet och ser stökig ut. Om man samlar på stentroll eller någonting så det ser förjävligt ut.
Jag hade en plan, jag ärvde ju en massa böcker. Alltså jag fick en väldigt snygg bokhylla på liksom förevändningen att jag skulle behålla böckerna. För att det är, liksom, det är synd att slänga böcker. Men grejen är att det är liksom en så gammal översättning av allting, så jag så pallar liksom inte läsa dem. Det blir lite för jobbigt med det språket sådär.
Ja, fy fan.
Så nu har jag bestämt mig för att så fort jag köper en bok så får jag lov att och frångå, alltså då får jag liksom byta ut den mot en bok i bokhyllan.
Vad gör du av den gamla boken då? Slänga?
Ja. Men jag har inte gjort det än liksom. Jag läser väldigt lite, men det är väldigt tråkigt. Det är väldigt så här, löjligt att ha en massa böcker man...
Du skulle kanske kunna göra så att du slänger ut dem på myrorna eller något sånt istället. Det känns ju lite mer inte lika hjärtlöst.
Nej, precis.
Jag tänker på det med när man får presenter av barn, alltså som så när mina kusiner var barn eller liksom sådär, om man får någonting de gjort i slöjden liksom, typ ett flygplan de gjort i slöjden, det ser för jävligt ut liksom. Men hur snabbt känns det okej att slänga den presenten? Alltså i början så kanske jag så tog hem dem, hade den hemma ett tag och sen slängde den efter ett tag. Men sen efter ett tag så blev jag mer och mer hjärtlös att okej, jag ska inte slänga den i närmaste soptunna så att de skulle kunna hitta den i sitt kvarter. Men när jag tänker att det är liksom...
Men det är så jävla lurigt med barn, för att man vet fan aldrig när de har en hänga på någonting. Alltså det liksom, min bästa story är ju när min kusin Anton gav bort en clementin till min syster i födelsedagspresent liksom. Och så var det så bara, schysst, liksom, han var ju ett barn, så han, liksom, han hade ju inte liksom några pengar, han kunde gå och köpa riktiga presenter för. Så bara, liksom, det är ändå någonting. En inslagen clementin, så öppnade hon den och så bara, åh, tack, en clementin. Och så började skala. Och han var ju helt, liksom, bara, vad gör du? Du ska leka med den. Då var liksom, vi fattade att grejen var att man får inte leka med mat liksom. Men om man får en alltså om det är ens egen present, då får man göra vad man vill med det. Så jag tror han själv hade en hänga på att liksom leka med mat. Och då liksom ville han bjuda min syster. Spa, nu har du liksom chansen, lek med en clementin. Jag och min brorsa tyckte det var så roligt, så vi gav den sen julen efter då, liksom ett år efter, gav vi honom en inslagen apelsin.
Alltså den ungen som hade gett clementinen.
Och då hade han ändå fått en sån här elektrisk bilbana tillsammans med sin brorsa, men lekte bara med apelsin. Alltså han bara sprang och rullade runt den apelsinen. Jag tänker att det är så lurigt om man då slänger det här flygplanet och de kommer hem till dig någon gång och så bara, oh, jag måste bara, vart är flygplanet? Jag älskar att leka med det. Så bara, Att man vet liksom, för det är ju liksom skräp. Det är någon som har täljit lite två pinnar och spikat ihop.
Då skulle
liksom
jag säga att så, jag har den på min kompis Vind. Vi lekte med den, vi brukar leka med den.
Ja, det, man kan ju ljuga för barn.
Vad sa du?
Ja, man kan ju ljuga.
Ja, det kan man ju verkligen göra. Nu kanske när du ska få barn i januari är det, va?
Ja, 2 februari verkar det bli.
2 februari. Mm. Då kan vi få ett nytt inslag i podden som heter Ungar är för härliga, va?
Ja, det ska vi verkligen. Men de är ju det. Alltså den här apelsinhistorien är ju ändå är för härlig.
Så varje vecka så kommer du med det. Då har vi en jingle till Ungar är för härliga, va? Och så har du en ny story om att ungar är för härliga. Jag tänkte på det ologiska barnresonärandet. Jag var på semester med några kompisar.
Mm.
Och ett par då som har 2 barn.
Mm.
Och en av de barnen kunde bli så sur för såna ologiska grejer. De höll på att äta melon någon gång.
Mm.
Eller de hade köpt en melon eller någonting. Som, och så började han kanske var då 6 år gammal eller någonting. Och så började han gråta och skrika och så peka på melonen. Och så var det så här, vill du ha melon? Så här, nu? Så då var det så här, så nej, skakade han på huvudet. Då var det att han ville att hans pappa skulle äta melon.
Mm. Ja, det är för fan alltså.
Ungar är för härliga, va?
Ja. för fan alltså. Ja, det finns mycket dumt där ju. Men det är så... Ja, i och för sig, du kommer känna barnet lite grann. Det kanske blir lite kul för dig. Men för lyssnarna kommer det vara extremt ointressant, va?
Ja, det är ju som... Det är ganska vanlig stand-up-grej att föräldrar då berättar om gulliga saker som deras barn har sagt eller gjort.
Och så ändrar man bara så att det ska bli perfekt. Det är ju liksom Jonas Gardells... De här böckerna han släpper med...
Barn skriver brev till Gud och sånt där.
Att det känns som att säga, man kan ju få liksom idé, för jag tror liksom inte, man sitter inte själv, för det är för mycket jobb att skriva det själv från början. Så man ber barn skriva brev till Gud, och sen ändrar man det så det blir kul. Alltså man bara ändrar vissa grejer så att det blir så, men här är kul när de säger en lite för liksom vuxen sak, som de uppenbarligen har hört sina föräldrar, så det är så bara, det här är så jävla...
Så du får ljuga ihop stories som ditt barn har sagt. Det är roligt att det är så ett nyfött barn och det så. Och sen sa hon så här att Palme, va? Han var en jävla politiker.
Jo, han var bra i början, men han fick jag vad han förtjänar.
Specialisterna. Bara riktiga svenskar.
Jag måste bara åter till Faxikondi. Mm. Jag hade rätt. Det är ju väldigt mycket Trocadero. Jo.
Jag tycker det mest citronvän. Alltså i Danmark är dansk citronvatten är ju väldigt stort där.
Mm.
Och Trocadero är en blandning mellan apelsin och äpple.
Är det?
Mm. Det är, jag läste
på som nyheter för mig.
Det kommer som en kalldusch.
Ja.
Medan och koffein då. Har de slängt in en
liten. Vilken är det, inte Trocadero som smakar typ kol, alltså så här.
Den är brun.
Kola liksom.
Det hade menas alltså gräddkola.
Lite liksom.
Det har inte jag tänkt på. Men Faxikondi, jag kommer ihåg hur jag började samla på läsketiketter. Mm. Det var att jag läste i tidningen Sydsvenskan. Och där hade de en kort tid gästserien som faktiskt var dansk, som heter Poeten och Lillemor. Ganska snyggt tecknad nu när jag kollade upp den i efterhand. Men och där var det vad håller du
på? Det är så roligt att det här kommer sluta i att du börjar samla på läsketiketter när du hittar en väldigt snyggt tecknad serie i tidningen som du kunde samlat på.
Ja, det hade jag kunnat klippa ut. Men där var det så att de skulle hälsa på någon kompis till då poeten som huvudrollen hette.
Mm.
Och då var punchline att han var så jävla tråkig, tyckte alla den kompisen.
Uh-huh.
Och att, att han skulle visa upp sin samling av öletiketter.
Att det var liksom ett... Det var så typiskt tråkigt saker att göra. Så då tänkte du,
jag fattar, vad är det som är tråkigt med det? Det låter ju svinkul att samla på öletiketter. Jag tyckte verkligen så här. Så jag tänkte som en öl. Det var ju liksom inte min grej. Men, uh-huh. men läsk, jag såg den. Jag såg en öppning där för att börja samla på läsk. Så... Och jag brydde mig inte om att folk skulle tycka jag var tråkig.
Nej, alltså om det hade funnits ett snyggt sätt liksom att göra, för det finns ju väldigt mycket snygga öletiketter.
Mm.
Alltså så här, jag tänker så en gammal Pripps-etikett hade jag ju velat ha på något snyggt sätt liksom.
Mm.
Men jag tror inte, jag hade liksom aldrig sett ett alltså, snyggt sätt att ha det på.
Nej men jag skulle, om man hittar så här, om jag är inne i en så här konstbokhandel eller någonting och hittar en sån här coffee table-bok med snygga gamla öletiketter.
Ja.
Jag hade ju bläddrat med glädje i den. Och så, usch, den var snygg. Och den här minns man.
Oh, den här har jag till och med druckit. Inte det här. Det såg inte ut så då, men själva
då. Ja. Man kan ju få allting att låta meningslöst.
Jo.
Jag lyssnade på en Jeff Garlins podcast där han intervjuar då liksom lite folk han känner och kändisar så här, men han intervjuar Larry David. Och då kom det fram att Larry David aldrig hade tagit ett fotografi i hela sitt liv. Och då säger det så här, va, jag fattar inte poängen. Det är så här, man är ute och fiskar så ska man ta ett foto på det och så ställa upp det fotot vid spiselkransen. Vad är poängen?
Det ligger något i det.
Man kan, men det är så när man hårdanalyserar någonting så brukar man hamna i återvändsgränden att allting är meningslöst till slut. Liksom. Ja.
Men, jo, det är sant.
Men om man får glädje, jag hade tyckt det. Men jag hittade den liksom, samlingen av läsketiketter nyligen.
Mm.
Riktigt fula grejer, alltså. Det var ingen som var snygg.
Nej.
Jag tror det var en dålig period inom grafisk formgivning att det här måste då vara ett tidigt 90-tal. Och det var riktigt fula etiketter. Alltså. Ja,
synd.
Förutom några som heter Plopp, Gulp och Wham och sånt där.
Mm.
De är kanske de snyggaste läsketiketterna som någonsin gjorts.
Uh-huh.
Och de kom nog tidigt, kan till och med vara sent 80-tal de kom.
Mm.
Men riktigt heta grejer.
Var det från samma bryggeri då liksom?
Jag tror fan det var Spendrups eller Pripps eller någon av de liksom svenska.
Mm.
Gjorde de läsk också, eller apotekarnas kan det ha varit.
Vad Spendrups gjorde det gärna.
Men apotekarnas, var det ett eget...
Ingen aning.
Jag hade de läsketiketterna liksom. Och jag
hallonsoda.
Jag läste på dem och sa, aha, jag har alltid trott att det heter apotekarens.
Va?
Men nu så säger jag att det står apotekarnes. Så jag trodde på allvar att den hette Apotek-Arne. Att det var någon kille som hade Apotek-Arne. Och
sen
när jag pratade om det i min skolklass då. Så min lärare, som jag tror att han hette Ingvar Ekstrand. Varför tyckte du att det lät obehagligt? Han var väldigt obehaglig. Han var väldigt frikyrklig, kristen, sträng, arg man. Men han hörde med sig Apotek-Arne som... Apotekarnes!
Var han göteborgare?
Ja, jag tror fan han var göteborgare. Det är när han hade så här typ dekaler på sin bil. Klistermärkena stod endast Jesus kan frälsa.
Mm.
Och han var nog pingstvän, tror jag. Och när han fick barn, han och hans fru, så satte de in en annons i tidningen där det stod "Tack Gud för undret."
Men vad sa han? Berättade han för dig att det är Apotekarnes?
Ja, Apotekarnes. Och han kunde få spel över småsaker också.
Mm.
Så var min kompis David. Han hade hakat... Jag vet inte om han... Jag tror inte han själv hade hittat på det uttrycket. Han hade nog hakat på någon mindre trend.
Mm.
Något trenduttryck. Att när någonting var tråkigt så sa han mörker.
Mm-hmm.
mörker.
Ja.
Och så var det så här att det var så här, ja men till nästa vecka så ska vi ha skriftligt prov i det här och det här, sa Ingvar då. Och då vi sa, mörker. Och han ballade ur.
David! Du säger aldrig så igen!
What?
Ja. Jag vet inte om det var någon kristen grej att mörka var någonting fruktansvärt.
Det här är ju Antons favoritperson då. Om han bara släppte väldigt stora grejer.
Jag vet inte om han släppte väldigt stora.
Han släppte ändå på det här med Jesus och sånt. Och så här, jo, det där grejen som 1 miljard människor följer, det stämmer säkert. Men du säger inte mörker. Du säger aldrig så igen.
Det bara... Han har också jag och Viktor Arve hade haft vattenkrig i korridoren efter skolan. Och sen så hade då städpersonalen sagt det till Ingvar, så här, det var några elever som hade då haft vattenkrig. Så att det var väldigt blött här när vi kom in. Och så var det väl någon som golade ner oss, att det var jag och Ville då som hade haft vattenkriget. Och det var väl några till också. Och då så var jag så: nu går du ut i korridoren och torkar upp! Och så gick vi ut i korridoren, men det är ju torrt här ute.
Du ifrågasätter aldrig en vuxen människa!
Ja, det är ju en extremt bra karaktär. Kommer du ihåg, jag snackade om att man skulle göra en serie med på som utspelar sig på en skola. För att
en tv-serie?
Ja, för att alla man känner har ju en... Man har liksom 5 gubbar från skoltiden. Och så säger man att man sätter 5 pers i ett rum och så drar sina bästa lärarhistorier. Och sen så bara lägger man ihop dem som passar bäst med varann. Så kommer man göra sådana... Då kommer man ha så 7 superlärare sen. Som är så här, liksom, perfekta, roliga karaktärer.
Det har väl försökt. Alltså, det har kommit rätt många lärare tv-serier i Sverige. Låt stå, tror jag det har funnits någon.
Mm-hmm.
Jag tror att Melody Farshin var med i någon lärare tv-serie också.
Den serien kom ju när jag och Anton snackade mycket om det, när vi pluggade där på folkhögskolan. Och då liksom fick jag reda på att den var på väg ut liksom. Men den var ju inte, var ju ingen succé alltså.
Nej, jag sa inte den. Nej. Men jag gissade att den var tråkig.
Det enda roliga, det var jag inte ens sett den. Elinor berättade ett roligt skämt som var i den. När Anders Jansson, tror jag det är, som spelar vaktmästare. Han ska hänga sig.
Ja, det är roligt, det blev väldigt mörkt.
Ja, och sen så alltså typ rasar han väl ner så här, att kroken lossnar från taket och så här. Och då säger han, det var ändå mest ett rop på hjälp.
Ja, det är jättebra.
Det är väldigt roligt.
Jag tycker det finns något kul med vuxna människor som blir omotiverat arga på barn.
Ja. Och det är också ju att de liksom har valt att jobba med just med barn. Att de har så svårt för barn.
Vi hade också en musiklärare som heter Ingrid Olsson, som var liksom en tyrann. Min syrra var så rädd för henne så att hon liksom blev vaken om nätterna och grät för att hon var också så sträng och du vet, ballade ur på en 25-åring liksom, att det var så verkligen bara skrek på barnen och var verkligen ond. Och det var en sån rolig historia att vuxen blev omotiverat arg på barn. Det var en tjej i min klass, Anna Seling tror jag hon hette, som hade varit på födelsedagskalas hos sin kompis Helene Montan som barn. Och då var det Helene Montans pappa som hade varit lite så här tramsig. Han kom in kanske så här, på ett barnkalaset och var lite tramsade sig lite. Och så sa Helene så här: pappa, ditt nöt. Och pappan sa:
Helene, så säger man inte.
Hahaha.
han går på den massa roliga, tramsiga gubben till ett blivit monster.
Ja, det är väldigt, men det är för det är en så jävla konstig grej ju, att det är så helt främmande människor som bara tvingas umgås med massa barn. Och så här, det är ju inte det att de hatar barn troligtvis, men att de har tröttnat på barn.
Ja, men jag kan tänka mig också att det är det här Helene Montans pappa. Alltså han, det är någon liksom problem med hans självkänsla, liksom att han så här, han vill så gärna bli omtyckt av den här Helene, och hennes kompis har gått in och försöker vara lite tramsig. Och sen så liksom det här lilla förlämpningen för honom att tippa av. Att han liksom kan inte vara den charmiga gubben. Att de snappar. Och att man då liksom, jag bara, det är det värsta man kan göra. Man vill så gärna. Men det tycker jag är en sån.
Ja, det är verkligen en sån. Han vill bara bli älskad, och så har han liksom en grej i sig som gör att alla är rädd för honom. Att han är som Frankensteins monster.
Jo, var det inte Morran att punchlinen var liksom i Mumin, att Morran egentligen ville bara bli älskad, men alla var rädda för honom, liksom att Morran egentligen var snäll.
Okej. Ja, det är möjligt.
Men det finns ju en person, alltså jag kommer inte nämna några namn här, men jag har träffat personer som liksom det enda de vill är att bli så omtyckta av så många som möjligt.
Mm.
Men resultatet blir att i stort sett alla hatar dem från botten av sitt hjärta.
Mm, mm. Vad intressant det ska bli sen när vi trycker på stopp.
Ja.
Jag kan inte riktigt på någon själv nu.
Nej, du kommer inte på någon sån. Jag tänker specifikt på en person. Men,
är det någon jag känner?
Nej, okay, inte speciellt bra. Men jag tänker att det finns en sån personlighet. Jag tänker att det är ändå en återkommande.
Jo, men jag känner igen det lite grann liksom, men mer kanske inte att man hatar det, men mer att man liksom stör sig lite. Och så här att man, det är väldigt svårt att, alltså man kan tycka att den är okej liksom, men det är väldigt svårt att älska en människa som vill bli älskad liksom.
Nu tänker jag på roasten av, det här var ju absolut inte Jesper Röndahl, som jag gillar honom väldigt mycket, men i roasten av Jesper Röndahl så hade Marcus Johansson en väldigt rolig vinkel. Jag tyckte han nästan den roligaste vinkeln på Jesper Röndahl, så att Jesper Röndahl, han är så perfekt att man kan liksom tycka om honom och åtrå honom och så, men man kan inte älska någon som inte har några brister. men jag tror också att viljan att bli omtyckt av så många som möjligt och väldigt mycket, det ger ju också någon form av jakt på status. Och den här karriäristiska statusjakten, den är ju ofta, det är ofta den som liksom får folk att tycka illa om någon.
Ja.
Att de kanske ändå låter den gå ut av varandra.
Jo, så kanske det. Men det är ju liksom David Brent.
Just det. Den här personen jag tänker på blir ofta jämförd med David Brent. För det är ju liksom en sån. Han är ju en typisk sån liksom. Men samtidigt när man ser det utifrån så gillar man David Brent.
Alltså
man tycker han är rolig och charmig. Men jag tror nog att man hade tyckt illa om honom om man hade haft honom som chef på riktigt eller någon liknande.
Det är en av de geniala grejerna med. Alltså det är därför liksom den engelska Office är bättre konst än amerikanska, även om amerikanska är roligare liksom.
Jag vet inte om jag håller med om att amerikanska är roligare.
Har du sett allt?
Jag har inte sett allt, men jag har sett ganska mycket av... Jag tror till och med att jag kan ha missat julspecialen av brittiska The Office.
Aha.
Att den filen inte funkade när jag bingeade liksom den serien.
Men för det är det jag tycker är snyggt, att man vet precis... Alltså det amerikanska är så uppskruvat att man... Det finns ingen som har varit på ett sånt en sån arbetsplats. Men det engelska har nästan alla, alltså alla kontor är så, fast det är liksom, det är då liksom att han är extremt mesig chef liksom. Och han Dwight, eller vad heter han, Gareth är extremt dum i huvudet liksom. Men det brukar ändå finnas en extremt dum i huvudet på ett kontor liksom.
Har du jobbat på kontor?
Mm.
Jag har ju också gjort det med Egmont serieförlaget. Det var ändå ganska klassisk kontorsmiljö. Vad var det för kontor du jobbade på?
Alltså jag har jobbat i England, har jag jobbat på lite olika kontor. Och sen när jag var vaktmästare var jag det också på ett kontor liksom.
Ja, okej, så du bara gick runt och fyllde på...
Ja, papper och skit liksom.
Game.
Typ. Game var inte så jättemycket användning på.
Jag använde faktiskt game så sent som igår. Mm.
Det irriterar mig mer att du vet när du senast använde game än att du fortfarande använder game.
Vad är det som irriterar dig?
Det
var ju igår.
Varför har du kvar det minnet liksom?
Men det var ju igår.
Jo, men det är sånt får du radera bara. Det är som ett bevis. Det ska bara bort minnet. Okej, okay. Om det var igår var det väl...
Ja, men jag jobbar ju fortfarande med lite... Alltså, det är ju egentligen bara dumt. En vanesak skulle jag säga att jag fortfarande jobbar med... Med information på fysiska enheter. Mm. Eller en dator kanske är en fysisk enhet. Men att jag skriver ut. Ja. Jag tänker så, jag vill inte... Jag skriver ofta ut de skämten jag ska köra liksom, på A4.
Ja.
Jag hade ju kunnat ta dem i mobilen. Men jag är så van vid det här. Liksom, okej, så skriver jag upp på en annan lapp vilka skämt jag ska köra. Så har jag den lappen med mig upp i fickan. Liksom, och så.
Ja, men ja, det fattar jag ändå. Jag gör också det.
Du gör också, ja.
Det ser också så jävla snyggt ut när man har ett manus. Det måste man skriva ut även om man aldrig liksom har använt det utskrivna manus på någonting. Men det ser så snyggt ut med en lunta papper med liksom, man vet det är någonting grymt på det pappret.
Ja, jag har tänkt på det mycket för att det är ju ganska få grejer nu som är kvar i den fysiska världen.
Mm.
Böcker är fortfarande rätt vanligt så, men men just presenter, där vill man ju ge någonting fysiskt.
Mm.
När man går på en fest eller något sånt där.
Ja.
Det är ju väldigt sällan man säger så här, ja men jag har köpt WordView.de. Så den finns nu. Eller, ja. Det finns en ny funktion att den är i din mobil nu. Du behöver bara godkänna.
Nej, upplevelser är väl då det närmaste.
Att ge upplevelser. Men då brukar man ändå ge ett kort.
Jo,
så eller något sånt där.
Jo, absolut. Men nu de här insamlingarna och sånt på Facebook.
Mm.
De är ju väldigt icke-fysiska. Att man ska ge pengar till en välgörande ändamål.
Det är konstigt. Det har ju liksom... Det är ju bra att man ger pengar till välgörande ändamål. Men det tar ju lite bort... poängen med present.
Mm.
Där det bara helt plötsligt, okej, nu
fyller jag bara kosta dig pengar.
Då vill jag att ni ska betala pengar till ett välgörande ändamål. Då är det inte en present
Nej,
till mig. Liksom.
Och det är också så här, ja, men, så här, när jag fyller år, då är det liksom, då innebär det att ni blir av med pengar oavsett liksom. Ja. Jag vill inte ha några presenter, men jag vill ändå inte att ni ska ha den här hundralappen kvar.
Nej.
Det är så underlig grej liksom.
Jag vill i present ha att barn inte ska få gå i skolan i fattiga länder.
Mm, ja, men det ska
att de ska få mindre mat.
Jag ska dra mitt strå till stacken för att ett barn inte ska få vara på ett läger under så könsstympningssäsong i...
Du kanske kan åka ner till... till Chad och ta, och när de släpper en sån säck med majsgröt så kan Pissa du ta med. Den säcken och bara ta hem den till Sverige. Det är det jag önskar mig.
Jag ska öppna en restaurang, majsgrötsrestaurang i Chad som är ganska dyr
med, du vita, säljer den.
Med vita dukar och sånt. Så det är nästan ingen som har råd att gå på den. Nej, men det var något, jag lyssnar på Historiepodden, de är sponsrade av någon sån här av en organisation som liksom anordnar ett läger för flickor då, som liksom, för det är någon så här ett säsong de har på att könsstympa liksom, att det är så här, det är väl någon
ungefär som när man tar liksom vaccinsprutan i skolan så här. Nu ska vi ut och stympa.
Ja, precis. Ja, men det kanske är någon så här, någon högtid de har liksom då, som är men där kan man ju bara så här, om man i år låter jag bli skicka. Och det är den presenten du får. Så att då liksom, du är en flicka till eller en flicka mindre än förra året som jag kan som
bäddare. Tror du verkligen att de kommer undan, de som är på de där lägena? Tror du att de bara tänker så här, okej, okay, de var på någon sorts sommarläger nu när vi hade könsstympning. Mm. Jag känner att det finns mer ondska där i botten som gör att de,
ja,
de det är inte bara så här, vi vill låta dem slippa då.
Nej. Nej, jag vet fan. Men det kanske är så här, någon sån här ålder precis när man, alltså det kanske är så träda in i vuxen ja. Livet liksom.
Varför omskär man tjejer? Är det för att de inte ska kunna pulla?
Mm, kanske, eller liksom inte känna någon njutning. Det ska inte ha någon njutning här, kanske. Jag vet inte.
Man skär bort klittarna, eller?
Ja, det tror jag. Så ja. Har jag fattat det. Men jag har väldigt dålig koll.
Mm. Specialisterna, ska vi ta ställning för eller mot kvinnlig omskärelse?
Alltså, jag tycker i en jämställd värld så tar man väl för... Så tar man ställning för eller mot bara könsstympning. Man behöver inte sätta ett kön på det, va?
Mm. Det kan man göra.
Könsorganstympning kanske man säger. För könsstympning...
Man stympar hela könsidentiteten.
Ja. Och det ställer vi oss emot.
Jag tycker att vi inte än ska ta ställning.
Nej,
att
vi ska ha fakta på bordet.
Man ska inte göra något fast.
Nej, men vi vill inte att det blir någon sån här häxjakt nu på könsstympare liksom, innan vi vet exakt vad det är som
vi,
driver.
Kanske. Vi överväger. Vi ska ta reda på mer fakta.
Mm.
Och sen, vi vill inte göra något förhastat.
Mm. Varför inte? Vi ska ha en pros and cons-lista.
Specialisterna. Jag läste någonstans att... att när man, om man så här, står inför ett svårt beslut... och att det är meningslöst och så göra en lista med saker som väger för och emot.
Mm.
Att det beslutet som... Alltså, sådana här undersökningar är ju säkert extremt flummiga.
Mm.
Men det var någon sån vetenskaplig undersökning som hade gjorts. Att det är så att när du bara... Din liksom spontana magkänsla så på några sekunder... Så kan du avgöra vad som är det bästa beslutet.
Men det var någon jag hörde, det kanske genom film eller sådär. Att det är så flip a coin. Och så under tiden myntet singlas liksom.
Mm.
Då vet du genast vad du vill att det ska bli. Mm. Hoppas det blir kronan nu. Mm. Då vet du liksom vad det är som du ska.
Jag har en kompis som gjorde singla slant som vägledande. Mm. Om det är så klavet, fan! Då vet man vad man vill liksom.
Ja, exakt. Mm.
Alltså man kanske känner fan på båda. Jag tror att pest eller kola.
Men ja, precis. Tärningsspelaren är ju
boken.
Ja.
Det är
väl liksom ett exempel på när man har valt, man har ett av alternativen eller så liksom, man väljer, du kan själv välja vilka alternativ du ska ha. Ska jag eller ska jag inte liksom? Då om man då har ett som är positivt och ett som är negativt, alltså det är väl lite det som tärningsspelaren tog ju bort, den här vad man egentligen vill. Att han började skriva värre och värre saker. Och bara hoppas nu, fan inte det blir detta liksom.
Fast det, ja, beslutet är ju när han skriver upp alternativen då.
Ja, precis.
Att han,
jo, men det är väl för att han blir psykotisk och besatt liksom.
Och sen så finns ju också alternativet att bara för att man har sagt så här, att mörda sin mossa.
Mm.
Och sen blir det där på tärningen. Det är inte det att man måste göra det då heller.
Nej, men å andra sidan, tärningen har talat.
Mm.
Man kan ha tvångstankar.
Jag gillade tärningsspelaren jättemycket när jag läste den som tonåring. Jag tror den passar nog för tonåringar väldigt mycket.
Tonårsbok.
Jag tror till och med den står i min bokhylla någonstans. Ja. Men jag har inte läst den i vuxen ålder.
Nej.
Men jag kommer ihåg att min storebrorsa var så här... Han hade också läst den i tonåren och tyckte den var jättebra. Men man sa, den håller inte riktigt.
Nej. Nej, alltså jag tror jag läste Räddaren i nöden lite för sent. Det ska också vara en sån bok man älskar när man är yngre tydligen.
Ja, jag läste den när jag var kanske 24 tror jag.
Ja, men något sånt här.
Och jag tyckte den var ganska bra.
Ja, precis. Men jag tror att det är liksom en sån ungdomsbok.
Mm.
Som om man läser den när man är liksom 17 så är den... liksom genialisk.
Tror du fortfarande det är så?
Ja, alltså nu var det längst du liksom 15 år sedan, jag var 17. Men så här, då var det ju min flickvän när jag var liksom 20 sa liksom så, ah, men den här läste liksom, det är liksom en sån pojkbok liksom. Det här, att jag redan då var för, så då liksom alla i hennes ålder hade i alla fall läst den då liksom.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, nej, men när jag gick i gymnasiet så läste jag och alla mina kompisar då Tredje stenen från solen av Claes Holmström. Och det var också sån att den blev liksom fantastisk. Jag tror, speciellt när man är i den åldern, men jag läste den också bara för något år sedan och tyckte fortfarande den var skitrolig och svinbra liksom.
Men när jag läste populärmusik från Vittula så hade jag en sån här, så liksom att jag bara låg och asgarva liksom. Men jag har väldigt svårt att tro att jag skulle göra det nu.
Jag har faktiskt bara sett filmen. Men den var inte så jättekul.
Nej.
Men det kanske är.
Alltså jag vet inte, det känns liksom att den humorn var liksom spot on i tid då liksom. Att det kändes lite nyskapad, men man kände igen greppet liksom. Nu tror jag att den är bara så, usch, fan vad 90-tals humor detta är liksom. Eller vad det nu när han nu kom.
Men var det inte bara så sann anekdoter från hans hemort eller vad?
Jo, det skulle det väl vara liksom. Men sen så är det väl, den är väl en större båg. Jag minns den inte riktigt nu, men det är ju någonting med att någon råkar flyga till ett annat land och sådär, inte så?
Nej, jag kommer inte ihåg. Jag har bara sett filmen, jag minns inte om det var med överhuvudtaget.
Ja, men den är ju rätt lite så här groteska inslag och sånt. Att
det är intressant att man fortfarande nog förmodligen då kan bli ekonomiskt oberoende av att ha skrivit en bok. Jag lyssnade på någon intervju med Leif Persson. Och där han skrev då Grisfesten, tror jag boken heter. Filmen heter Mannen från Mallorca. Och han liksom sa, men han, det blev en så här oväntad succé. Och han liksom tjänade mer pengar på en vecka än vad han brukar göra på ett år liksom. Under flera veckor i rad liksom. Och blev, fick så jävla mycket stålar. Och det kan man nog göra fortfarande. Om man,
jo, det tror jag ju folk gör lite då.
Skriver sådana böcker.
Ja, men det känns som att
sen blir det ju filmmanus ofta då, om det blir en succé. Men
nej, men jag menar han 100-årigen gruppen. Ja, liksom. Han blev såklart ekonomiskt oberoende på den.
Han var, jag lyssnade på hans sommarprat, han var ju, han började skriva för att han redan hade sålt något stort företag och var ekonomiskt oberoende. Ja, okay. Så att det var, kändes lite bortkastat.
Och han, mannen som hette Ove, vad heter
han? En man som hette Ove.
Han är ju såklart också helt...
Tror du den?
Jaja, för fan.
Ja, det är han kanske. Jag vet. Ja. Men är det, ja, det är ju kanske filmrättigheter och översättningar till andra länder och sånt. För att, jag vet inte hur många ex du säljer i Sverige och hur många procent man får liksom. Men...
Jo, men alltså, jag tror han, det är liksom... Han har ju nästan skrivit fler böcker som har blivit lite sådär succéartad.
Har du funderat på att skriva en roman någon gång?
Alltså jag hade bara en ganska rolig premiss. Alltså det var egentligen bara en start på en bok jag hade. Kommer du ihåg den här leken, eller kanske inte alla som har den här leken, att man sitter i skolan och låtsas att man har en revolver. Och så måste man tänka sig liksom, vem skulle jag skjuta liksom? Om jag ska skjuta någon liksom. Så hur hade jag betett mig då? Jag har 6 skott på mig liksom. Jag satt liksom och hade den tankeleken mycket.
Nej, det är 6 skott i en magasin.
Ja. Och så var det liksom så att jag först var så här, okay, med den personen. Och sen så jag måste ju släppa alla skotten liksom. Och så började jag med så här, okay, med den. Och sen så liksom, okay, men då får då du tyvärr ryka och du får ryka liksom. Och sen började jag göra det mer och mer realistiskt. Att så här, okay, men först måste jag bara ta min bordsgranne för att liksom...
Annars kommer han hindra dig liksom.
Ja, men han har ju den enda chansen att övermanna mig liksom. Sen måste jag springa bort och ställa mig vid dörren, låsa den och liksom, sen kan jag börja plocka dem jag vill ha bort liksom.
Det är riktigt såhär första steget till skolskjutning, de fantasierna.
Men det var mer att jag tänkte att det blev, att jag bara fick en känsla av att det blev en rätt intressant, men lite kanske i vad fan heter det nu, de High Fidelity, alltså det är, liksom, det är bara en sån tanke att man bara är en sån typ vuxna människor, är det den med Herngren?
Ja, där de kör Bed or Boot.
Ja, precis.
Fast vad de kallar det på svenska nu.
Jag minns inte.
Vad var det någon lyssnare trodde att Better Boot, eller var det? Eller det var någon missuppfattning.
Just det.
Alltså det är säng eller stövel som är då.
Men alltså, man fattar ju det om man sätter fram vuxna människor. För då är det så att man väntar på en better booty liksom. Alltså, då är det att man måste välja en i rulltrappan, väntan i rulltrappan. Men om man liksom väljer, då har man valt. Så man kan liksom alltid vänta in, hoppas det kommer en riktigt snygg liksom.
Och sen kan man få en gammal kärring.
Ja, precis. Jag tror det är till och med exemplet exakt undergrant.
Jo, jag har ju sett filmen också, så jag minns det.
Nej, jag bara tyckte att det blev, alltså bara, det var liksom en rolig...
Ja, att, det är en, att du tänker att det är en sån grej som liksom... För High Fidelity är det att han gör listor av olika grejer som är en återkommande inslag. Och det lyfter ju filmer lite när det finns såna...
Ja, men precis. Och jag tänkte nog att det var... Att man bara liksom satt den gubben lite då.
Ja, men det är rätt intressant. Man kanske lägger på något filter eller någonting när man fattar att nu tänker du bara att i olika situationer så tänker du då att du ska... Ja. Men jag tänker mer filmiskt nu, men det funkar
ju även... Ja, för High Fidelity är väl lika... Alltså, då är det liksom att det är lite listor med i, här och där i boken, liksom. Men då blev jag lite sugen. Sen hade jag ju en idé om... Ja, men en kille som skulle hänga, som skulle ta livet av sig. Man kommer på, han blir tvungen liksom att göra mer research för han vill dö till samma låt som Ian Curtis.
Och det är jättebra början för att han kommer på det med honom.
Att han står där och bara, fan undrar. För att då är liksom, det är en Iggy Pop-skiva tror jag som var på när Ian Curtis dog. Och sen så är det liksom så här, han försöker tänka in så här, fan undrar när han valde, för så den här låten känns liksom inte riktigt ba och så där, så fan undrar, jag får ge det lite mer tid liksom, för jag vill verkligen dö till samma låt som Ian Curtis. Och sen så kommer han på då lite olika saker han inte har provat alltså så här, okay, men nu har jag verkligen bestämt mig för att dö liksom. Så fort jag hittar vilken låt det är, då gör jag det. Men tills dess så kan jag liksom prova heroin eller så. Och sen så blir han Alltså tanken är väl lite att han ska bli så het, att det liksom, han hittar lite livet i heroin. Att man får ändå följa med på hans uppgång, men man vet hela tiden så här att man, att så här, om han får, om han får reda på låten så är då är det liksom, då kör jag. Man får liksom,
men om man kanske gillar, alltså fan, nu vill jag hellre ha en fix heroin till en
men jag hade dör, lite liksom. Tanken att han ska bara liksom träffa så jävla mycket balla människor då, liksom han får så börja hänga, för han är ju helt gränslös ju, för att han är så, men hans motto i liksom resten av livet kommer ju vara, det spelar ingen roll, alltså om jag dör av detta så är det liksom okej, jag dog inte rätt låt liksom, men då är jag ändå.
Ja, det finns ju något bitterljuvt i det där liksom, att någon som har bestämt sig för att dö, men som tänker så här, jag passar på att njuta. Jag hörde La Camilla, Camilla Henemark, hon var med i något av Filip och Fredriks program om 90-talet, tror jag det var. Och då berättade hon det, att hon hade tänkt ta livet av sig då vid kanske 35 eller, jag kommer inte ihåg hur gammal hon var, men hon hade några miljoner på kontot liksom, och tänkte så här, ja, men då bränner jag de pengarna först och sen tar jag livet av mig. Och så att hon tog in liksom på, när hon bodde så var det så här, en svit på Berns och åt på de dyraste restaurangerna och reste runt och så. Och sen när pengarna var slut,
det är rätt nice detta.
Ja, men det var nog också, det är nog också då liksom någon form av överlevnadsinstinkt kickar in. Att det är ju inte så lätt att ta livet av sig som man kanske tänker sig vid vissa tillfällen.
Nej.
Att det, så hon bara, jag skiter nog i det. För jag kommer ihåg att det var ett tv-program när hon skulle gå på SOS. Och sa att nu ska kamerorna följa med. Hennes karriär har gått dåligt. Då hade de ju liksom, då tog de, på den tiden tog de inte upp det här otroligt mörka, att hennes plan var att ta livet av sig liksom. Utan det var mer så här, det har inte gått så bra på sista tiden, nu behöver även en stjärna liksom gå på SOS. Men frågan är då hur mycket man kan njuta. Alltså om man är djupt, djupt deprimerad, då njuter man inte ens av den godaste mat eller de roligaste resorna.
Det är det som är, jag tror, kanske heroin.
Ja, det kanske man gör. Det tar ju bort alla smärtor, så har man hört.
Så jag tänker, ja, men det, för det är lite det som är, för där, jag hade lite så här, alltså bucket list, om du har sett den filmen.
Nej, finns det en film som heter Bucket? Ja, är det Morgan Freeman? Ja. Jag har inte sett
det, den, är liksom två gubbar som håller på att dö. Och så ligger de och ondgör sig över hur hemskt det är och vara gammal och ska dö liksom. Och sen så, för jag undrar fan om inte uttrycket myntades i den filmen. Jag är inte 100 på det, men så här, för han säger liksom, do you have a bucket list? Och så bara, what's that? Yeah, you know, a list to do before you kick the bucket. Att det är liksom, att han var tvungen att förklara det ändå för. Så jag fick känslan, jag hade aldrig hört innan jag såg den. Men att det är så tråkigt.
När är filmen från?
Alltså, 05 kanske. Jag vet fan. Jag är inte 100, men jag, och det är kanske inte alls är så.
Utan. Nej.
Men det är så jävla, det blev så, alltså, det blir så tråkigt om han ska hoppa bungee jump liksom.
Ja.
Att han ska göra så glättiga saker. Det är lite kul bild, man ser en kille som är helt deprimerad, alltså helt nere, och så bara är så uttråk. Alltså
det känns som nästan, om man ser det som en film, att det är en sån här, en mjuk poplåt, och så är det en som faller i slow motion, man ser bara ansiktet först, en djupt deprimerad, så sorg. Och sen zoomar man ut så ser man att han är i fallet av en bungee jump. Det är väldigt snyggt.
Det är väldigt snyggt.
Att den börjar så, så står det liksom film by Albin Olsson.
Att man ser bara, man kanske ser en hand som faller, bara så ramlar framåt över ett broräcke liksom. Och så bara zoomar man in och så bara ser man så tårarna rinna liksom uppåt för ansiktet. Och så zoomar man ut. Så han är så rik, han känner ingenting.
Han är bara ledsen fortfarande. Och finns det med på sådana klassiska, för de gör väl alla de grejerna?
Det grejen med den filmen är nog att de klättrar upp på Mount Everest. Liksom. Det, det är de här kaffebönorna som skits ut av något djur i Asien.
Vesslor, tror jag det.
Att det är så att någon gång dricka det kaffet då, liksom, som är
det är
svindyrt.
Inte så jävla dyrt.
Nej, kanske inte.
Jag har druckit sånt kaffe exporterat. Liksom. Inte i Vietnam, men
Nej, men men det kanske är en sån snygg grej bara för att jag tror att de är, det är spoiler då, men han kommer upp på Mount Everest liksom.
Mm.
Då ligger hans polare ihjälfrusen där, tror jag, eller så hittar han hittar i alla fall den jävla kaffeburken liksom.
Mm.
Och så fattar han då att han har druckit det där
vässelkaffet.
Nej men fan, vad man kan tänka sig, vad är ro, alltså så här, jag tänker alltid att åka radiostyrd bil är väl, eller vad heter det, radiobilar när man är riktigt deprimerad. Det är en så rolig bild. Och så här, barn runt omkring som så här, gör lite på jävelskap, kör in han gubben som ser helt ledsen ut. Så,
jag kommer ihåg, jag har varit djupt deprimerad liksom två gånger, fast det kanske egentligen bara var en gång med en liten paus. Ja. Det var när jag var runt 20. Men då kom jag ihåg att det var att mina föräldrar, jag fick följa med dem på en sån, jag var typ, när då var jag kanske 19 eller 18 eller något. Mm. Och jag fick följa med dem på en resa till Venezuela då, min syrra och mina föräldrar.
Mm.
Och då var det verkligen så här att man liksom, vi paddlar i någon sån kanot, det är sånt väldigt vackert landskap och jag satt där bara och mådde skit liksom. Mådde jättedåligt och min mossa var liksom så här, ja Simon, du säger inte så mycket.
Mm.
Och då kändes det nästan värre när man var tvungen att så här,
låtsas lite för deras skull.
Ja, liksom. Och jag vet inte riktigt, att bara berätta om att jag mår fruktansvärt.
Mm.
Det skulle få mig att må ännu sämre, tror jag. Så här, när jag mår dåligt liksom. Det kändes nästan bättre att lite låtsas som ingenting då. Att försöka hålla god min, men det gick ju inte att hålla god min. Det var ju väldigt uppenbart att jag var jättedeprimerad.
Jag tänker så här, att du, de vanliga människornas depression som är roliga, alltså att man har inte råd. Jag tänker så här, hur mår man när man hyr hela Liseberg?
Alltså det, som Michael Jackson gjorde.
Ja,
tänkte du på någon?
Ja, men jag tänkte så här, att där fanns ju säkert några moments om man hade filmat det liksom. Där det är så här, det här gör ingenting. Alltså det, han har inte känt någon lycka av detta liksom.
Nej.
Men det är inte så kul, det är roligt. Ja, men så här, det är roligt att göra sådana görbara saker liksom.
Mm.
Så man bara, man
helt... hyra hela Liseberg tillsammans med pojken från mitt liv som hund.
Ja.
Och ändå inte känna någonting. Man får umgås med Macaulay Culkin i sitt eget nöjesfält, men man tycker ändå inte det är kul.
Det visar sig när man kommer in på Liseberg att bara, fan, det är ett jävla fitt barn. Helvete också. Okej, okay, vi får väl göra det och nu åker vi hangover.
Ja, det är liksom... Svårt att föreställa sig vad är, om man ska liksom verkligen så maxa. Ja. Det hade kanske varit någon form av knark liksom, ja, inblandat ändå. Alltså,
men undrar om man ska... Det kanske är, om man frågar den här gubben som vill ta livet av sig.
Mm.
Om han frågar... Liksom så, han har fem människor liksom, som är väldigt lyckliga. Som man märker så är väldigt lyckliga. Han frågar dem, liksom, vad gör du för att liksom vara så lycklig?
Mm.
Och då frågar han bland annat ett barn. Att det är en rolig liksom, del i storyn. När han ska göra vad barn... Alltså han bara köper så. Vad hade du gjort liksom, om du var ledsen? Och liksom, om du var vuxen liksom, och får göra vad du vill, vad hade du gjort då? Att han bara så, men då är det liksom att man köper så 30 kinderägg. Att han bara har bestämt sig för att göra det som barnet. Och bara liksom, åk berg-dalbanan. Köp choklad. Vad gör barn mer?
Jag har en scen i boken Död kompis som skildrar det när jag liksom fantiserar om så här att om man ska ta livet av sig så ska man liksom bara bränna alla sina pengar.
Mm.
Då är en av de grejerna som jag fantiserar om är att fylla ett badkar med kolasås och sen bara sänka ner sig.
Ja. Ja.
Sådana grejer liksom.
Ja. Ja, det låter väl rimligt.
Men just bada i champagne, det är någon, när man väl tänker på själva fysiska grejen så är det nog ganska jobbigt. Kanske om man är hög på ecstasy och har förberett hela det. Eller så här, man är svinhög på ecstasy. Man kanske är där med någon snygg tjej liksom. Mm. Och man hånglar och man häller champagne över sig, försöker fylla. Det tar så lång tid att fylla
på också. 300 liter eller något sånt där. Det är liksom...
Den ska helst vara kyld också.
Ja, det, om man ska... det är liksom inte så skönt att bada i den.
Nej, för det är kombinationen dricka och bada som...
Ja.
Antingen
och också
är det
rätt äckligt alltså. Jag har alltid tänkt på det att det är så här.
Du, det är inte din dröm att bada i champagne.
Men man vet ju hur ett badkar ser ut efter man har badat i det. Det är ju liksom inte någonting man vill börja dricka sen om. Det är ju inte så fräscht liksom.
Men jag kunde fantisera om sånt när jag var liten. Alltså så att min favoriträtt då var så här spaghetti med köttfärssås.
Mm.
Så här, tänk om hela huset bara var fyllt med spaghetti köttfärssås. Man bara simmar omkring där, sen öppnar munnen ibland och bara låter munnen fyllas.
Jo, men det är
äckligt.
Men det hade blivit jobbigt sen när man, att det var liksom så här, jo, men Simon, nu har du fått din dröm här som har gått i uppfyllelse. Hela det här rummet, det här lekrummet är fullt, liksom halvfullt med köttfärssås nu. Men nu är det det du har att äta. Alltså så här, när i början, alltså så här, i början går det ju bra liksom, för då kan man så äta från toppen. Om det är det, när man kommer ner till heltäckningsmattan. Det är så 12 så år gammal köttfärssås. Riktigt jävla äckligt där nere. Och man är så, ah, men du, det här var din dröm liksom, men det finns också så, konsekvenser.
Köttfärssås med så härsket kött, det börjar stinka så in i helvete.
Man blir riktigt sjuk av det.
Man, liksom, man öppnar dörren, det bara forsar. Fast efter ett tag hade stelnat lite så det bara rinner.
Och man har en sån tvådelad dörr. En sån midjedörr liksom. Så man kan klättra över den. För
då kanske du bara... det kanske ska plugga lite grejer också.
Ja. Ska du plugga något?
Vesslan och Benne. Vi kommer till... det här, om det här släpps på måndag så är vi i Stockholm... samma vecka. Så gå in på specialisterna.se och köp biljetter till Vesslan och Benne. Jag och Anton Magnusson på turné. Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlstad kvar. Sen är finito, kaputt, zip, nada, nunca, nischt kvar slut. Av den. Det är slut med den föreställningen sen.
Fett.
Så sista chansen. Ja. Har du något att... Ja, du ska ut med Nils Hallberg.
Yes, jag ska... på min Instagram finns alla datum. Jag kommer vara med och öppna för Nisse på hans turné. Sen så kommer jag till Ståuppklubben den 24 med Elinor Svensson och Peter Wahlbeck. Det kommer nog bli riktigt kul. Cool. Sen kommer jag vara med på Arkivsamtal live den 27 oktober.
Den festivalen har ställts in.
Då tar jag bort det.
Mm.
Men däremot kommer jag till Oslipat Malmö den 31, och då är det snäll humor. Då är det typ tre pers som är väldigt lättkränkta som ska avgöra om man...
Ja, det är väldigt roligt. Jag ska köra det i Stockholm och Uppsala. Så gå in på oslipat och kolla.com.
Gå ofta på specialkvällar tycker jag. De blir
det är extra kul. Då kanske det bara finns en sak kvar att säga.
Ja.
Rabba-dabba tipptopp.
Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas?
Kommer du ihåg det, va?
Specialisterna, baby.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.